En podcast från Sportbladet.
Premiär om en vecka när vi sitter här och snart förhoppningsvis lite snö och vinter ute. Och kanske julpynt för en del, men för dig Anna Haag så är det tävlingsstart på säsongen snart, eller hur?
Mm, väldigt snart. Man tänkte ett tag att men snart är det där, vi är där snart. Och sen helt plötsligt går det upp för mig att nu kan jag verkligen räkna ner dagarna. Jag kan räkna ner antalet pass. Jag vet exakt vad jag ska göra fram till jag drar på min nummerlapp för första gången. Och det, när man tänker så, då blir det väldigt pirrigt i magen.
Då blir det pirrigt i magen. Och Anna Haag, känd skidåkerska från längdlandslaget. Medaljer på kontot och hela tiden nya mål framför ögonen. Nu är du lite blå om läpparna, tror jag nästan. För du har varit ute hela dagen och vi befinner oss i fjällvärlden, i Idre. Ni har varit ute och spelat in reklamfilm. Vad har ni gjort egentligen? Vad kan du berätta?
Ja, vi spelar in alltid den här tiden på året. Så gör vi en reklamfilm. Och det brukar vara jag och Emil och Charlotte och någon till. Det här året var faktiskt ganska lyxigt. Vi behövde inte stå ute så mycket. I fjol så behövde vi åka skidor och vi blev riktigt kalla. Den här gången fick vi gå in och sätta oss och värma oss med jämna mellanrum. Men vi hinner ju bli lite kalla ändå. Jag är ju van, om jag är ute så rör jag på mig. Jag är inte så van att stå still direkt.
Nej, det är sällan vi ser dig stå still överhuvudtaget. Om man säger så.
Så det var ju så här, stå still nu. Okej, tagning. Men jag är mest imponerad av barnen som var med. Det var en bunt små eller unga skidåkare med. Och de fick vara ute från det att de kom dit tills de var klara. Och vi gick in och värmde oss med jämna mellan dem. Och det var liksom så här att, gud, för deras skull skulle jag vilja stanna ute. Så jag stannade ute med dem några gånger bara för att liksom, kändes lite bortskämd att jag kunde värma mig.
Du var lite så här skådespelarstjärna där.
Ja.
Du har fått smink och fick sitta inne i värmen. Men ja. Statisterna fick vara där utanför. Var det svårt eller?
Ja, jag tycker att det känns lite väl lyxigt.
Det är som en superstar.
Nej, väldigt sällan. Jag trivs i rampljuset när jag själv har valt att vara där. Liksom när jag gör sådana här grejer, jag har inga problem att vara där och göra det som förväntas av mig. Men de gångerna jag vill vara för mig själv så är jag här för mig själv. Och då har jag väldigt svårt att relatera till den personen som många kanske tänker att man är jämt. Även om jag alltid är mig själv i alla situationer så är man ju precis som alla andra människor en av- och påkopplad människa. Vissa tillfällen är man väldigt på, liksom med. Men jag behöver som alla andra tillfällen när man får koppla av. Och då, om någon kommer fram och vill prata med mig i sån situation så kan jag bli ställd. För att jag tänker inte att jag är någon som är intressant att prata med. Och så kan jag bli så här att nu tänker de och tror att jag ska vara på ett visst sätt. Mm. Bara för att jag är den jag är. Men just där och då så är jag ju bara den jag är där och då. Och då tänker jag att de kanske inte tycker att det är gott nog liksom.
Intressant det där, för nu har jag ju följt dig under några år och träffat på dig ganska ofta under vintrarna. Och just den här bilden som du säger, den här liksom glada, positiva Anna som alltid kommer med ett leende och som säger saker i förbifarten. Det är ju den bilden jag har, men jag har faktiskt också stött på den här andra delen någon gång. Och framförallt under de senare åren tror jag. Jag vet att SM i fjol tror jag det var en sån situation när vi skulle göra något litet jobb som inte hade blivit planerat ordentligt och sen skulle vi ändå göra det. Då kände jag det så här, nej men det här var inte, det var en annan Anna.
Mm.
Och då kanske du inte var så bekväm att, det skulle göra, att vi skulle sätta oss ner just då. Eller att det var någonting annat. Men då fick jag en liten skymt av den här andra Anna. Och det kan jag säga att det var inte någon som jag kände igen. Men samtidigt så är vi ju inte samma person hela tiden.
Nej, och det är väl det som är lite fara när man är... Också lite faran i det samhället vi lever i idag. Där vi är, man ska visa upp den fina sidan av sig själv. Och det handlar inte bara om offentliga personer. Utan var och varannan visar upp det fina i sina liv på sociala medier. Och då får man ju som den här falska bilden på ett sätt att allting alltid är frid och fröjd. Och det är inte så i någons liv. Och ändå försöker jag vara ganska öppen med att det är inte alltid så jämnt. Men ändå har man ju liksom att Det känns som att folk har den där bilden att jag alltid är på bra humör. Och det är jag verkligen inte. Jag har ett jäkla humör. Men jag har väldigt nära till skratt också. Så att, och det har jag ju hemma också. Men ibland så behöver jag liksom bara inte, vad ska man säga, slippa folks förväntningar av att jag ska vara någon jag inte är just i den stunden. Men då håller jag mig också undan folk.
Ja, medvetet.
Ja, medvetet. Ja, ja. Så då drar jag mig undan. Våra grannar, de ser inte mig så himla ofta. Så att när jag väl är hemma så är jag ganska tillbakadragen.
Du skuttar inte omkring med full energi på tomten och ropar och bjuder hem alla på dina bakverk.
Periodvis gör jag det. Ja. Och jag får super mycket energi av det. Men speciellt när man börjar närma sig säsong eller när det börjar närma sig en viktig tävling så har jag blivit mer rädd om min egen energi, att jag ska spara den till mig själv. Visst att man kanske förlorar några, beundrar är fel ord, och följer inte heller rätt ord, men sådana som har empati för mig om jag är på mitt riktiga jag i alla situationer. Men jag tror i det långa loppet så vinner jag på att visa mina känslor, både de bra och dåliga. Och sen så tror jag man pratade om det häromdagen, jag och Emil när jag var ute och tränade, att han sa att jag känner ju äldre jag blir att jag behöver tid för mig själv att landa. Jag behöver mer tid att landa. Och då sa jag att ja, men jag tror inte det har med åldern att göra, utan jag tror att man blir medveten om vad man själv behöver. För 5 år sedan så kanske inte jag lyssnade på de signalerna. Och idag så märker jag de signalerna tidigare. Och därför backar jag kanske tidigare. Förut hade jag kunnat köpa på en sån situation och gett så mycket av mig själv där, så att baksmällan hade blivit mycket större. Det
kan också vara att man finner ju, och det, på något sätt har ju åldern lite med det att göra, eftersom man behöver tid för att hitta de sidorna hos sig själv. Men att man också vågar välja det som känns bra för en själv och inte kanske det som alla andra. Ja, och liksom det här, det är ju fräckt att alltid vara liksom den pigga glada Anna som alltid ställer upp och finns överallt. Så du får ju en yttre liksom beundran också utav det. Men det kanske också mer och mer blir tydligt att ja, men vissa stunder behöver jag bara det här, och att den inputen kan vara lika stark som den inputen man får utifrån. Ja. Är du med på vad jag tänker?
Ja, och sen man liksom tänker tillbaka över åren, så var ju OS i Vancouver en stor omställning. Där jag helt plötsligt fick mycket uppmärksamhet. Jag fick väldigt mycket roliga frågor om saker och ting att vara med på. Och där i stunden så blir man väldigt smickrad, och det är jäkligt kul. Det är kul att prova de här sakerna som inte alls har med längdskidåkningen att göra. För att man har levt i den bubblan så länge, och det känns kul att få lite andra liksom, input. Så för att man har uppnått ett väldigt stort mål så vill man ju liksom fortsätta leva på den framgångsvågen på ett sätt. Men i efterhand så hade jag önskat att man hade kunnat dragit, att jag hade kunnat vara lite mer selektiv.
Och vad var det, sponsoruppdrag och inbjudningar?
Ja, men lite,
och...
Jo, men lite allt. Att, men det handlar inte om, jag kan inte sätta finger på att det var bara det eller det. Utan det är också någonting som kommer inifrån mig. Att jag gjorde alla de här sakerna och människorna runt omkring. Och det var sponsoruppdrag och det var mycket också min egen vilja att nå ännu bättre. Nå ännu längre fram. Mm. Så jag utmanade mig själv mer. Och hade mycket mer vid sidan om. Och det där året var väldigt, väldigt lärorikt.
Alltså efter 2010, så 2011 säsongen, ja, eller man säger så. Ja. 2010-11.
Ja. Och det var väldigt lärorikt. Och jag tror jag har lärt mig mycket sen dess. Sen så har ju... Jag är ju sån som är väldigt om mig och kring mig. Med människor runt omkring. Jag vill ju att alla ska må bra. Så ledarna har ju varit ganska hårda mot mig också. Och sagt liksom, Anna, du får släppa det här nu. Utan fokusera på dig själv. Och det är också sånt där som man tar tid att vänja sig vid.
Ja, de är ju avlönade för att ta hand om
alla i laget. Jo, men samtidigt så tycker jag att det är ren omtanke att man bryr sig om andra. Men i vissa avseenden så måste man ju backa. Jag tror jag behöver bättre på det. Och jag tror också att ni som följer oss mer kommer få märka av de skillnaderna lite mer.
Mm,
jag
tror intressant.
Jag tror att det här är kravet att jag alltid ska vara en person som jag kanske inte är släpper lite. Eller jag fortsätter bara vara vem jag är helt och hållet i alla situationer.
Du tog själv Och så är jag tillbaka till Vancouver 2010. Jag kommer så väl ihåg när vi stod på torget där i Whistler på kvällen. Ni hade era de här SOK-mussorna, de här stickade mussorna på er. Och ditt långa hår som kom fram under. Och alltså, det bara glittrade. Det blev två silver. Både skiathlon och sen teamsprinten. Eller teamstafetten, lagstafetten, vad kallar ni den?
Teamsprint.
Brukar jag säga, ja. Men Charlotte, det kanske var framförallt den jag kommer ihåg. Ni kunde liksom inte stå still. Ni stod verkligen hoppa. Kommer du ihåg den känslan liksom?
Ja, gud. Alltså, jag har ju åkt många mästerskap. Nu börjar man inse. Mm. Men det är framförallt de känslorna i kroppen i Vancouver som sitter kvar. Däremot så tycker jag det är lite farligt att sträva. För att man vill ju väldigt gärna uppleva den känslan igen. Men jag tror man fäller sig själv väldigt mycket om det är den känslan av lycka jag strävar efter igen. Eller känslan av uppfyllelse. För känslan i, liksom, i Sochi var ju någon helt annan när vi vann guldet där. Och samma känslan i Val d'Ifem när jag blev sexa på 3 milen var också en annan. Så jag fäller mig själv om jag söker tillbaka efter den känslan. Men jag njuter ju av att tänka tillbaka på de där dagarna. Det var helt fantastiskt. Men som idrottare som fortfarande är aktiv så tänker man inte så mycket på det man har gjort. Utan man fokuserar mer framåt. Och jag tror att den dagen jag slutar, då kommer jag kanske liksom ta fram den där medaljen och tänk där när jag stod på torget. Det är inte jätteofta jag gör det idag. Jag vet inte om jag har gjort det någon gång faktiskt.
Det var jag påminner mig. Ja. Det var en stark, jag bara kommer ihåg det själv som ett sånt där starkt ögonblick.
Ja. Däremot kan jag faktiskt ta fram, söka upp videoklipp från tävlingen där det har gått bra. För att liksom frammana den känslan jag hade i kroppen när jag körde. Men det är också så här lite farligt att söka efter någonting så abstrakt. Mm. Det är liksom ingenting jag kan ta på. Mm.
Och det är ingen speciell tävling där som du liksom?
Nej, jag har gjort många roliga lopp och många mindre roliga lopp. Det blir liksom som en massa som fyller upp mig. Men känslan när jag och Charlotte stod där, den var häftig. Och framförallt var det så otroligt blandat. För både hon och jag kände oss dyngsjuk. Och vi visste att det var en stafett några dagar senare. Som vi förväntades att vi skulle åka och med slåss om guld.
Kände ni sjuka redan då? Alltså?
Ja, men det var...
Det gick ju inte.
Nej, alltså vi kunde inte säga någonting. Nej. Vi hade kört semifinalen där. Och så satt vi och liksom laddade inför eftermiddagen. Och ingen av oss ville riktigt sitta inne. Utan vi gick runt där ute och så sa Charlotte, jag måste berätta en sak. Jag tror jag håller på att bli sjuk för jag är jättetorr i näsan. Ja, jag har jätteont i halsen, säger jag. Och det är liksom sådär, man tävlar inte när man har ont i halsen, nej. Så är det bara. Men jag hade inte känt någonting på morgonen, utan det kom mellan där. Och för henne var det exakt samma sak. Och vi visste att vi hade chans att slåss om guldet på den där teamsprinten. Så okej, det är once in a lifetime, vi kör. Och sen håller vi bara tyst
om
det här.
Men ni sa inte någonting till läkaren och tränaren, eller? Nej. Ingenting till ingen sån?
Nej, vi har käften om det.
Wow, ja.
Så vi liksom bara, okej, vi bara gör den här dagen. Och sen kände vi ju båda två, för vi blev ju bara sämre och sämre. Så vi kunde inte vara med på firandet på kvällen av våra medaljer.
Tårtfirandet.
Så när vi hade åkt på medaljplasa så åkte vi till sjukstugan, tror jag, åt olika håll. Vi fick inte vara i samma rum.
Det där huset som de hade en bit bort.
Ja. Och Charlotte lyckades ju på ett konstigt under bli frisk och kunna vara med. Så tävlingar till. Men för mig var ju OS kört efter den.
Hon kände näsan och kände halsen. Det är skillnad.
Ja, det är ju skillnad. Så att vi var ju så fnittriga och lyckliga över att vi hade lyckats. Med tanke på att vi kände på det där sättet också.
Ja, och då blir det ju en extra dimension.
Ja,
givetvis verkligen. Givetvis att man klarar av det.
Ja,
det kunde ju lika gärna blivit så att ni liksom bara tappade all kraft.
Ja, absolut. Och sen var vi ju så här. Man jobbar ju hela sin karriär. Både innan och efter. Så man tar inte in när man har ont i halsen, så är det bara. Så just där och då plockade vi bort allting. Jag vet inte om jag hade gjort det igen.
För det är egentligen emot vad man säger, medicinskt, och det är emot kroppens instinkt. Liksom.
Ja, absolut. Men ju, där och då, alltså jag hade liksom inte, dagen efter hade jag inte kunnat köra någonting, för då var jag ju dyngsjuk. Mm. Den dagen var ju bara de här första symptomerna.
Men ibland sådär, tycker jag, när kroppen precis på väg, så nästan som man är på topp. Ja, det är som om kroppen har all motståndskraft för att inte det ska bryta ut.
Liksom. Exakt, exakt. Så, det var väl det som var då.
Bra prickat.
Bra prickat. Men sen vet jag inte om det hade kommit, säg om att det skulle vara mitt sista mästerskap. Och jag hade sån, gått in allt för det mästerskapet och egentligen sket i resten av säsongen. Så kanske jag hade vågat chansa.
Mm.
Men man vill ju ha ett bra liv efter också.
Ja, man vill inte ha en hjärtmuskelinflammation.
Nej.
Men det är så han inte tänka då.
Nej, och jag tror inte att jag var i risken för det heller. För det var ju så himla... Liksom, det var ju bara den här känslan att jag bara får inte halsen. Liksom. Så den där skidåkarkänslan man får.
Om man tittar på säsongen efter där då, så har det ju varit en, som en liten berg- och dalbana liksom. Inte så liten, eller Balder i Göteborg där som jag bor, framstår som den enkla varianten. Vi får ta oss till USA för att hitta någon. Nej, men lite så, verkligen up and downs för din egen del.
Mm.
Vad har varit den bästa perioden och vad har varit svårast under de här säsongerna efter där? Det är ju en lång tid liksom, och svårt att kanske plocka ut, men det finns säkert saker som du värdera på ett annat sätt än vad vi har värderat utifrån.
Ja. Vissa säsongerna har jag faktiskt inte så jättemycket positivt att plocka fram ifrån. Det var mest bara slitsamt.
Mm.
Mycket också för att jag kanske ställer för höga krav på mig själv. Men sen när jag fick ordning på mina vader i fjol, så har det blivit väldigt mycket roligare att åka igen. Och det har inte varit tråkigt att åka, inte så, men när det gör ont när man skejtar, varje gång du tar i när du skejtar, så är det inte riktigt så att man vill ta i. Sen Valde 5, 3 milen var ju verkligen en höjdpunkt 2013. Sen var 3 milen i Sochi också ett bra lopp. Där tror jag så det efterhand att jag hade mer i min kropp än den där efterplatsen. Men det var Anna som spelade in liksom. Så jag har ju haft liksom någon sån där ljusglimt varje år egentligen. Och det som kanske inte alltid syns medialt. Men i fjol när liksom säsongen drog igång så kände jag mig tillbaka. Det var en helt annan person som startade säsongen i fjol. Och även om Bruksvallarna inte var någon liksom sensation. Inte Lillehammer heller. Så liksom det där klassiska loppet i Davos, det var ju verkligen, det är så här det ska kännas. Och det var så otroligt skönt att få till det. Jag hade inte ont någonstans, jag kunde bara köra. Det var bara att köra, tekniken funka. Och det var liksom en lättnad. Sen ett flertal lopp under touren fick jag också tillbaka den där känslan. Även om inte heller kanske resultaten var på topp, så var det ändå det som, det här börjar bli någonting. Och sen känslan hade sig fram innan VM. Det är sådär som man bara, wow alltså. Så grymt skön. Och jag har något filmklipp därifrån när de har filmat när jag har kört intervall. Och det är liksom bara, det är sådär det ska se ut. Så sjukt skönt. Och jag har egentligen kört efter samma formtoppning de senaste åren. Och på något sätt så har ju min bästa form alltid varit på mästerskapen.
Ja, precis.
Så det är ju någonting jag tagit med mig de senaste åren. Visst, det var det den berg- och dalbana upp och ner med tråkiga säsonger, tårar i mål. Alltså sådana där bara...
Som man inte vill komma ihåg.
Nej, och som typ mamma säger, men är det verkligen värt det, Anna? Ungefär på den, för att det är en mamma som inte vill att man ska bli sur. men så... på något sätt så... Jag har lärt mig hur min kropp funkar. Jag har blivit mer sams med min kropp. Jag vet hur jag gör en formtoppning. Jag missade ett av mina absolut största mål i karriären i VM i Falun. Men jag står fortfarande här. Jag tycker fortfarande skidåkningen är lika rolig. Det går att missa ett mästerskap och fortfarande fallerar inte världen. Liksom.
Det fortsätter
livet. Ja, det fortsätter livet. Och, menar, alla runt omkring mig mår bra. Jag mår bra. Så att, jag tror jag blir lite mer ödmjuk inför sporten. Jag är väldigt tacksam över att ha haft en jäkla berg- och dalbana.
Man lär sig mycket. Givetvis.
Man lär sig väldigt mycket.
Och det är sällan en karriär är rak.
Ja, extremt sällan. Ja. Sen kan du ha liksom ett par år på raken där det går bra. Och sen så blir det någon dipp. Men för mig har ju inte motgångar gjort att jag någon gång tvivlat på om man ska hålla på. För att jag har alltid haft motgångar. Ja.
Det är liksom... Fast var det också så att, jag menar, just OS där så två silvermedaljer, så det liksom satt ju ribban rätt högt liksom.
Bara, ja, en käftsmäll.
Ja, nej men ja. Så. Och sen på något sätt, ja men förväntar man sig ofta, tror jag, utifrån, ja men nu kommer nästa steg. Och det heller, nu kommer
jo, men det gjorde även jag. Ja. Mm. Och det var lite det jag menade, vad som var min fälla. Jag väntade mig nästa steg, jag pressade mig lite hårdare. Mm. Samtidigt så la jag in 100% mer runt omkring. Mm. Och det är liksom som, det har vi nog pratat om någon gång förut, att man skulle önska att det fanns lite mer guidning efter framgång. Vad händer liksom?
Och där har ju inte, Skidförbundet borde ju egentligen ha den erfarenheten, för ni flera. Jag menar, Charlotte slog också det igenom med dunderbraket på Toren, hon har också samma erfarenhet. Men där finns fortfarande liksom ingen sån här mentor direkt, utan det är väldigt individuellt om man har en tränare som är bra på det, eller om man har en agent eller ni.
Ja. Ja, alltså som för mig och Charlotte så tror jag att vi har haft varandra som har varit ganska bra, man kan ha bollat grejer. Och det har varit väldigt tacksamt. Men ja, det är inte alltid lätt, och jättelätt, och det tror jag oavsett vilken sport man slår igenom. Även i det alpina liksom.
Ja, eller du ska jobba med när du blir äldre.
Ja, precis.
Coach, framgångscoach.
Ja, men lite sådär att landa i sig själv, att få någon som ställer rätt frågor så att man själv kan ha svar på saker. Är det här rätt väg att gå för mig?
Tänker du på det när en sån som Stina Nilsson nu har liksom slagit igenom på stort, liksom tittat lite och undrar hur funkar det här? Inte kontrollerande, utan med hjärtat. Så.
Jo, och det är väl lite där också som de har bett mig, ledarna, att slappna av lite.
Ja.
Att inte lägga mig för mycket. Men sen, Stina är ju unik på det sättet att hon är väldigt, väldigt duktig på att charma av. Och väldigt duktig på att göra det hon tror på. Mm. På gott och ont, skulle jag säga.
Så alltså där har du, där vill inte de att du är inne och peta för mycket.
Nej, men det är liksom mer bara, Anna bryr ju inte om det. Det är inte så, ja. Ja, men som om man ser någon i laget som är ledsen eller så. Anna, släpp det, vi kan ta hand om det.
Fast det är ju stora syster Anna, du är ju där.
Ja.
Det är ju en del av dig också. Ja. Det är ju en tillgång att ha en sån tjej i laget också.
Jo, absolut, men just som säger inför ett mästerskap så kan det vara bra skämma.
Du, om man tittar på din, får man säga så, om man tittar på din kropp.
Ja, det kan jag säga, att du är kvinna.
Ja,
du får säga.
Ja, det är det som är så skönt. Jo, men jag tycker ofta, eller jag har en väldigt avslappnad relation till att prata om kroppar med idrottstjejer. Men många tycker att det är lite tabu kanske och sådär. Men jag tycker inte det. Jag tycker det är tillhör.
Ja.
Och om man tittar då på din kropp så känns det också som att den har förändrats en del liksom. Om man tänker 2010, ganska lätt liksom, och ung, och då har man inte lika mycket muskler, till att bli mer musklad och sen på något sätt hitta tillbaka i en balanserad form. Jag vet inte om du delar min uppfattning där, men kan du berätta lite om din liksom fysiska, kroppsliga resa där?
Men du satt, vad säger man, slog huvudet på spiken.
Ja.
Framförallt så slog jag igenom som ganska ung, och jag var ganska sen i puberteten. Så att jag hade liksom fortfarande min ungdomskropp första året. Började träna väldigt mycket, så liksom, man säger, det mesta rann av mig. Mm. Men då rann också muskler av.
Mm.
Jag tror OS i Vancouver så var jag precis på gränsen att mindre muskler än vad jag hade där, så hade det inte gått fort nog. Hade jag haft lite mer muskler där kanske det hade gått lite fortare. Och sen hamnade jag i den onda spiralen att liksom tappa ännu mer muskler, bli ännu tunnare inför VM i Val d'Isère. Och det var någonstans där jag tror den här onda spiralen satte igång.
Mm.
För jag var inte stark nog. Jag var skör, jag började få liksom ont på olika ställen. Jag åt nog helt dåligt också. Mm. Inte alls så bra som jag skulle vilja. Jag fokuserade på det på fel sätt. Det handlar om att ha en balans hur mycket man fokuserar på det där. Och sen bestämde jag mig för att nej, nu ska jag få tillbaka mina muskler. Och jag har en kropp som lägger på sig muskler väldigt, väldigt lätt. Om jag bara ger den rätt grejer. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var. Om det var direkt efter VM i Oslo eller om det var året efter det. Så började jag köra mer styrka. Och jag gick upp några kilon direkt. Av att jag helt plötsligt började vara lite mer snäll mot min kropp. Och la på mig väldigt mycket muskler. Och man pratar liksom, vi gör ju sådana här dexer för att det gör vår kroppsmätning. Och tror jag på ett år lade jag på mig 3 eller 4 kilo ren muskelmassa.
Det var så.
Och det är ganska mycket.
Det är så mycket att ska hjärtat orka pumpa runt och sådär.
Och det blev för mycket. Ja. Det var tungt det året. Man märker skillnad i uppförsbackarna. Självklart, jag var stark som fan. Rent sagt, det är skitbra. Men balansen i min kropp var lite rubbad. Det var som att det hade gått från ett ytterläge till ett annat ytterläge.
Och du ska liksom inte åka sprint, du ska åka 3 mil. Liksom.
Nej, och jag har ju fått frågan när jag liksom var yngre. Alltså, du är sprinter då, av någon som inte liksom vet vad jag gör. Bara när man ser på min kropp. Nej, men jag är faktiskt inte sprinter. Jag har inte alls den typen av muskelfiber. Men jag lägger på mig muskler väldigt lätt. Jag har ju en bror som är väldigt, väldigt muskulös. Så att det finns ju... han är stor. Så att det är liksom, jag lägger på mig muskler väldigt lätt. Jag har väldigt lätt att bli stark i gymmet till exempel. Så efter jag hade lagt på mig de musklerna så blev det som återigen backa sig. Liksom, åh nej, nu har jag för mycket muskler. Hur ska jag hantera det här då? Men så... På något sätt så började jag drog ner lite på antalet styrkepass, tränade lite mer distans, försökte hitta en balans i hur jag åt för att balansera upp allting på något sätt. Och i fjol så kändes det som att jag hade fått tillbaka min kropp. Lite tyngre än vad jag var förut, men i ren muskelmassa. Och just nu så känns det som att jag är i väldigt bra balans i kroppen. Jag har ju senast 1,5 år mest kört rehabfokuserad styrka. Så att liksom specificerat mig på vissa delar i kroppen för att bli starkare. I kombination med ett par pass i veckan som är över 3 timmar löpning.
Ja, det...
Och då får man ju liksom en bra kombination. Mm. Så det har varit en resa. Både fysiskt men också mentalt. Som tjej att acceptera de här förändringarna. Gå från flicka till kvinna också. Jag vet att jag hela livet kommer liksom bara vissa dagar. Nej, men gud, tänk om jag hade kunnat se ut på det sättet istället. Men jag börjar mer och mer se min kropp som ett verktyg som om jag behandlar det bra så ger det mig väldigt bra tillbaka.
Det där kan ju vara svårt.
Ja.
Men skulle du säga att du kände att du hade någon form av liksom ätstörning där då, när du efter 2010 när du liksom blev så tunn?
Jag har nog alltid haft en tendens till att vilja vara väldigt kontrollerande. Och det är inte en bra kombination.
Nej.
Men det är så himla enkelt att sätta en ätstörningsstämpel på någon. Jag skulle mer kalla det att det var ett kontrollbehov från min sida. Och som jag fortfarande jobbar med att släppa. Men det handlar om hela mig som personlighet. Jag älskar att ha en planerad vardag. Så att, ja, det enda jag önskar, det som gör mig livrädd, det är när jag ser unga flickor komma upp tack vare att de har gått ner i vikt. För att jag vet vilket helvete som väntar dem.
Just det. Och det är lätt att det där lilla första lättare, snabbare liksom, blir en framgångsfaktor.
Ja, och grejen är att det är inte löpning att hålla på med. Alltså en lättare kropp är inte framgång. Skidor är ju så fantastiskt på det sättet. Om du ställer upp topp 10 i världen.
Ser ni väldigt olika ut.
Det ser extremt olika ut.
Det är ju en kul bild faktiskt.
Ja.
Sådär.
Ja.
Det är ju extremt
olika. Alltså, faktiskt har jag tänkt tanken en gång. Jag lyfter den lite med tjejerna. Såhär, men det var ju lite känsligt. Men tänk om alla vi tjejer i laget hade kunnat sätta upp oss i sport-BH och korta löpartights på rad. Och så tagit en bild på oss. Och säga att det här är Sveriges främsta längdåkerskor. Ser ni hur vi ser ut? Och så hade man kunnat gjort samma med norska laget. Eller med alla worldwide. Alltså vi är totalt olika. Och det är det som... Tänk om man som 20-åring hade fattat att man föds med en kropp. Och det är när man är snäll mot den och finner balansen som man presterar som bäst. Att du, liksom, du är stöpt i den här formen. Om du fyller formen till sitt max och fyller den med bra grejer, det är då du får ut max.
Ja, det var bra så här, bra liknelse där. För att det är ju, så är det ju. Men det där är inte alltid lätt att landa i och känna.
Nej, och sen så är det liksom, kommer man in som ung i ett lag, äldre som har varit med i många år, vet hur det här med till exempel med defning fungerar. Att man inför säsong går ner 1 eller 2 kilo för att man slutar äta godis eller gör någonting annorlunda. Och sen när sista tävlingen är gjord så är man uppe på samma vikt en vecka senare.
Men gör ni så? Inför säsongen?
Ja, det kan vi absolut göra. På det sättet. Okay, och då är vi uppe i Vitsa här igen, säsongen över. och jag menar...
Men vad gör man det för att maximera?
Mentalt.
Är det för att den tar så tajta dräkter eller?
Man inte vill ha någon valka på sig.
Ja, jag menar det.
Nej, men det är mentalt. Men sen
sätter jag på mig sån där så är det inte så roligt va?
Nej.
De är ju inte så... alltså de håller ju inte tillbaka någonting. Liksom.
Nej, men alltså, de är ganska bra för de får ju rumpan att sitta på plats. Och, men det, man får inte jättekvinnlig kropp för brösten trycks ju in helt. Och, nej, men alltså alla, nu ska jag inte säga alla, men väldigt många är slutar äta godis till exempel när vi går in mot säsong. Och det i kombination med stressen vi har med tävlingar så går man ner 1 eller 2 kilo. Mm. Jag tror inte... personligen att det har någonting att göra med hur fort du åker, utan det har att göra med att du känner att du gör någonting mer när du inte kan träna mer.
Är killarna likadant?
Ja, killarna är ju likadant.
De differ också nästan lite.
Men jag har upptäckt de senaste åren att mår jag bra så presterar jag bättre. Mm. Och betyder det att jag fortsätter äta godis?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så hela säsongen. Så det är skitsamma. Mm. Så det är så jäkla farligt när man som ung kommer in i ett lag och bara följer efter vad alla andra gör. Man måste liksom finna sin
väg. Ni har ju alltid sagt att ni inte äter godis för att ni inte vill bli sjuka.
Ja. Absolut. Jo, men alltså det är som en del. Det är som en del i det. Mm. Alltså gå det och gräva där i lösgodiset. Mm. Och jag tycker bara lösgodis är gott. Mm. Och menar, jag har märkt att jag tar bort det, så det är liksom en mental grej. Jag känner mig lite starkare. Sen kanske man äter mycket mer något annat istället, så summa summarum blir det samma. Men man är ju verkligen ute på tunning som man bara relaterar till en vikt.
Ja, det är man ju, för det är ju vad du får, liksom, känslan och hur det fungerar i spåret är ju något helt annat.
Så vissa år har jag vägt med mer, vissa år mindre. Mm. Det är som...
Hur gör du nu då?
Ja, nu har jag inte vägt med på länge.
Nej.
Nu får det vara som det är.
Ja. Och någonstans kan man tänka så här också. Det var någon som sa till mig när jag faktiskt diskuterade... med Charlotte var det någon som hade... Hon gick också upp en sväng i muskler.
Och det var i samma period, tror jag.
Ja,
för vi körde något nytt styrkeprogram. Och vi var jättesega i benen det året.
Ja, just det. Och sen hon kom in tillbaka efter, jag tror att det var inför 2014-2013 på hösten där. Så såg man ju på henne att hon hade det där. Och då, men då var det någon som var klok i henne så här, som sa att kanske just när hon tog OS-skulden sen. Att hon kanske inte hade kommit hit om hon inte först hade lagt på sig de här musklerna.
Exakt.
Att det kanske är så att man måste också bygga dem och sen så liksom skalar man av och
har någon slags
grundstyrka med sig. Så att,
jo, men det är så det funkar. Och problemet är att är du för lätt så bygger du inga muskler. Bygger du inga muskler så utvecklar du inte kroppen.
Nej.
Så du får ingen utveckling.
Och titta på en sån som Marit Björgen. Hon har också haft sina år där det gått upp och ner innan hon landade.
Och sen exakt. Och sen så ser vi... olika ut beroende år till år hur träningen har sett ut också.
Nu när vi pratar om mat så vet vi ju också från din hemsida att du gillar ju både att laga mat och du gillar att baka.
Ja.
Och du dricker gärna sojalatte och tar dina stunder. Så du har ju också en sån här liksom stort intresse för kost.
Och jag, en period där så var maten mer bara en sak för min träning. Utan jag åt bara av den anledningen. Och det mådde inte jag alls bra av. Utan det blev en jäkla press och krav på att det skulle vara så jäkla perfekt allting.
Mm.
Nu äter jag för att det är gott. Och då, alltså jag satte som mål av att jag skulle njuta av måltiderna. Ja. Mm. Och det äter, gör jag.
Och känna vad man äter.
Ja, och inte bara kasta i sig maten. Och inte äta för långsamt för att man ska äta mindre. Utan jag är en livsnjutare. Mm.
Vad lagar du som, vad är det, favoriten om du ska bjuda Emil på middag hemma?
Ja, alltså jag lagar, sen jag var i USA i somras så har jag börjat gjort lite annorlunda. Jag är ju en brödälskare. Så jag hade ju älskat att bott i Norge. Faktiskt amerikanerna äter lite mer som dem än som vi. Inte lika mycket varm mat till lunch. Så sen dess har jag börjat göra lite mer soppa, sallad och varma mackor till lunch. Mm.
Så får du brödet där?
Ja, då får jag brödet. Så det är ofta vad jag äter till
lunch. Men är du som kolhydratfreak? För det är ju bröd.
Ja,
det är ju,
ja. Verkligen. Äter jag för mycket protein så lägger jag på mycket muskler. Ja, ja. Så det är så här, en balans. Så vill jag göra välfyllda depåer så att träningen går bra. Att träningen går bra är det viktigaste för mig. Och att jag för lite går inte träningen bra. Men till middag, vad gör jag då? Ja, jag brukar... Det är väldigt mycket för italiensk mat överlag. Mm. De smakerna. Och sen så älskar jag att experimentera i köket. Det slutar inte alltid bra. Jag skulle göra någon efterrätt häromdagen till pappa och mig och Emil. Det var på fars dag. Jag slutade med att jag fick kasta det. Det var så jäkla vidrigt. Och pappa, som alltid pappa, liksom, jo men Anna, det här var gott. Jag var med pappa, ge dig.
Det är inte gott, det liksom, säger det.
Så, ja. Men jag tycker att det är viktigt att ha en sund relation.
Hur gör du det när du handlar sånt där? Är det så här ekotänk och noga?
Ja, väldigt eko. Eko har blivit ett stort intresse de sista åren. Och sen så har jag insett hur jäkla mycket socker det är i saker och ting. Så det försöker jag hellre använda naturligt. På naturligt sätt än man kan. Jag tror, alltså,
det är rätt svårt. Håller på så här.
Ja, och jag blir så jäkla rätt beroende av socker om jag äter det för ofta. Att jag ständigt har ett sockersug. Och jag hatar att när någonting annat liksom har kontrollen över mig. Det
inte. Så du gillar inte när sockret och kontrollen
nej.
Över?
Nej, men alltså, sen har jag ju märkt också, jag har ju alltid sporttryck på passen. Jag äter alltid återhämtningsmål. Och sköter jag det väldigt bra så får jag inte samma sug heller. Så,
men inte sporttryck sött då?
Eller ja, men det är ju, den är inte sött på samma sätt.
Nej. Det gäller att få rätt sporttryck förstås.
Ja, jag är inte så brydd på det. Nej. Bara jag får energi under tiden jag tränar så är jag nöjd.
Du, om man tittar då, när vi ändå är inne på det, på matlagning som är litet visst, så undrar jag ju också lite grann över det här med korsord och sånt där, och lyssna på P4 musik, liksom, var det någon dans, nej, inte dansband kanske inte var, men så, och Stina tror jag också håller på med korsord. Vad är det med korsord och ser skidåkare?
Jag tror det är att du får tänka på någonting annat. Det blir lite hjärngymnastik. Det vi gör är ju väldigt fysiskt.
Och ganska monotont.
Ja, på sitt sätt. Även om man får ofta låta tankarna flöda fritt så är det ju... Det blir ju lite meditation även de lugna passerna. Men ibland behöver man bara koppla bort och man kanske inte har ro att sätta sig och titta på en film eller sätta sig och läsa en bok. Då är korsord väldigt bra tidsfördriv.
Du låter annars lite så här pensionärstidsfördriv.
Ja, men vi, alltså, vi brukar ju sitta tillsammans och läsa korsord när vi är ute.
Ja, det gör det.
Ja. Så, och jag, varken jag eller Stina eller Charlotte är unika i det. Alla har alltid en korsordstidning med sig. Det bästa är när vi har olika med oss. Men det händer ju att vi har samma med oss.
Nu lägger du på bordet. Nej.
Nej.
Och den att det var scenariet som
var
samma.
Det, vad var det där ordet nu igen? Du jobbade med det igår, va?
Ja, så det är så det ser ut. Men ni spelar inte kort och sånt där? Nej.
Inte så mycket. Jag är inte så mycket för kortspel. Kan ha att göra med att jag är dålig förlorare.
Men det lär vi ju inte vara ensam i laget.
Nej, definitivt inte ensam om. Definitivt inte.
Du, om man tittar, kopplar jag också till ditt engagemang, ska man säga, på sociala medier. Så är ju du flitig. Det var ett laddat ord. Det är ofta där, så kan man säga då. Vad betyder det för dig att ha den kanalen liksom, till dina supportrar?
Men det var som Emil brukar säga, att han önskar ju själv när han var barn att tänk om man hade kunnat fått kontakt med Wassberg liksom. Vad häftigt det hade varit. Eller Gunde eller Mogren, vem som helst. Att man hade kunnat känt att åh, han sa det här. Eller att man hade lite mer personlig relation. Så känns det som att man ger tillbaka lite mer till sporten. Sen är ju på något sätt vår egen kanal där jag har 100% full makt. Mm. Att kunna sprida de budskapen jag vill. Att ge min syn på saker och ting. Sen tycker jag hon får jobba kreativt emellanåt. Att få liksom, skidåkningen är inte så himla kreativ. Så det är ganska skönt. Liksom som, om jag har vilat då, att gå ut och ta ett fint kort. Och så bara, ah, men det här passar faktiskt att lägga ut på Instagram idag. Mm. Jag vill på något sätt inspirera till en feel good också, laddat ord. Det är liksom så här lite klyschigt att säga. Men jag följer ju bloggar och Instagram-konton för att de har just en feel good feeling. Och jag tror det är viktigt, eller jag känner att det är viktigt att visa för folket att, att även om jag är elit så är jag absolut ingen robot. Jag har också ett liv och jag kan också dela med mig av feel good. Och jag kan också inspirera till att det kanske inte är 100% som gäller alla situationer utan man faktiskt kan ta det lugnt emellanåt också. Att jag har en slags makt i det där att faktiskt påverka.
Är skrivandet också en terapi för dig själv?
Ja, absolut. Mm. En väldigt ventilationskanal. Mm. Och det är... Jag har alltid varit viktigt för mig att skriva mycket. Sen så kan jag bli så här, har jag upptäckt de senaste åren att jag blivit mer försiktig hur jag uttrycker mig på bloggen. Därför att det är väldigt lätt för media att plocka, liksom, ta en mening i sitt sammanhang. Och göra en alldeles för stor grej om det som egentligen inte har med sakerna att göra. Och jag känner själv ibland om jag går in på en nyhetssida så läser jag ofta bara rubriken. Mm. Det är inte jätteofta jag går in och läser texten. Och det har gjort att jag har backat lite. Mm. Men det är också någonting som gör mig lite frustrerad. För att jag vill ju kunna säga, fy fan vad spylös jag var på den här jävla skiten idag. Mm. Alltså nu kommer mamma verkligen bli less att jag svär så. Men, alltså, och alltså, men ibland så känner man ju verkligen så av en sån grej. Och då är det viktigt för mig att inte bli den här personen som gnäller och klagar hela tiden. För det är inte jag. Men det är väldigt lätt att för media att styra en person åt något håll som man nu vill. Speciellt när jag inte har lyckats så som jag vill de sista åren. Så det är en väldig balansgång det där tycker jag.
Men du har liksom blivit lite mer medveten om dina egna formuleringar. Du kan skriva en och då gå in och sudda bland eller?
Ja, absolut. Och visst, alltså jag var in häromdagen på min liksom bloggportal och såg alla utkast som ligger som aldrig blivit publicerade. Och det är ofta sådana med mer starka åsikter. Mm. Och ibland publicerar de senare, ibland får de ligga där och gro och jag kanske kan använda dem i senare sammanhang. Mm. Men för mig har det då varit att skriva och få ut en känsla. Mm. Och sen räcker det för mig. Jag behöver inte alltid ha feedback på det. Nej.
Men det får du. Du får ju väldigt mycket feedback, väldigt mycket kommentarer. Ja. Så hur mycket följer du?
Jag får ju faktiskt mest positiv feedback. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för. Mm. För jag är ingen maskin. Så elaka kommentarer tar ju. Alltså så är det bara. Mm. Hur mycket jag än jobbar med att jag inte ska ta åt mig. Mm. Men jag tycker om att ha en dialog. Mm. Jag tycker det är skitkul.
Ja, för du går in och svarar så känner jag också på i kommentarsfältet och så. Mm.
Ja, och sen så tycker jag det är skitkul om unga tjejer som liksom kanske precis har kommit in i puberteten, man är inte så tillfreds med sin kropp, man undrar om att satsa på sin idrott, man är lite osäker. Om sådana skriver till mig så blir jag överlycklig om jag då på något sätt med mina erfarenheter kan hjälpa. Mm. Så att jag känner som ett, vad säger man, ett socialt ansvar på något sätt där. Mm. Och det tar ingen energi för mig. Alltså vill inte jag göra det då skiter jag det en vecka.
Ja, det är inte så att det ligger där och känner sig som
Nej. Det här är också någonting jag hade mer stress över förr. Nu vissa dagar går jag inte ens ut på sociala medier. Liksom. Låter jag helt vara.
Och... Som du är inne på det här, att du får positiv feedback och det boostar ju. Men jag kommer ihåg, var det SM 2014 när det fick negativa, alltså det var nästan hatmejl då?
Ja,
lägg av mejlen där.
Jo, men det var ju också i och med att det var inför OS. Och OS är väldigt stort för gemene man. Mm. Alltså även om du inte är skidintresserad så tittar du på OS. Det året var vi otroligt många tjejer som slog om platserna. Det var egentligen bara Charlotte som var given att bli uttagen. Vi andra hade i princip exakt samma resultat. Och jag kanske blev uttagen mer på mina, vad säger man, erfarenheter än mina resultat jag hade där och då. Och så åkte jag på SM och tävla fast alla avrådde mig. Och med facit hand skulle jag inte ha tävlat.
Nej, för det var sjukt.
Jag hade varit sjuk och jag var kanske fortfarande sjuk. Så på något sätt i efterhand får jag skylla mig själv. Jag kanske förtjänade den kritiken jag fick där. Men det var tufft, för jag tvivlade ju på mig själv också. Mm. För det hade inte gått som jag ville. Just då hade jag också väldigt, väldigt ont i mina vader. Och vi var många tjejer som slog som placeringarna. Och jag hade liksom drömt om att få lite revansch nu när det återigen var ett OS. Men det som... Ja, det var jobbigt. Men sen var det ju det som följde också, att vara liksom ifrågasatt när vi väl var på OS, var ju inte heller så himla kul. För att jag hade ju inte tagit ut mig själv.
Jag tänkte säga, det är faktiskt inte... Nej. Det är ju en grip.
Jag hade ju inte ringt till Rickard och sa, om inte du tar ut mig så lägger jag av. Utan jag hade haft en ganska öppen dialog med både framförallt med min egen tränare. Att, menar inte jag bra nog, har inte jag någonting där att göra. Men jag visste ju att i och med att hur jag skulle göra formtopp för att komma i någorlunda form. Och jag kom i någorlunda form. Inför det där.
Men de här människorna som hör av sig, som hörde av sig direkt på mejl. Liksom, alltså hur ser du på deras rätt att göra så? Liksom?
Ja, men det har jag ju också lärt mig på något sätt. Att ju större jag blir, desto fler människor berör jag.
Mm.
Och desto fler människor berör jag också på ett negativt sätt. Om jag får ett argt mejl, så är det att jag har upprört någon. Och då berör jag ju. Så då får man väl se det på det sättet. Och sen så har jag ju alltid stödet i att Emil, kolla vad den här skrev. Och då kan han komma, ja fy fan vad kul Anna. Tänk vad du har berört den här människan. Att den har orkat sätta sig och skriva det här mejlet. Ja, det har jag faktiskt sett.
Ja. Du sa ju därefter också OS-guldet och stafetten. Det var diskussioner innan just om din tredje sträcka. Om du skulle åka den eller inte åka den. Att du först kände att du inte förtjänade det. Men du vände ändå den känslan sen, va?
Ja, det var verkligen med blandade känslor. För jag var ju inte nöjd med min insats. Jag gjorde vad jag kunde för dagen, absolut. Och jag åkte klokt, jag gick inte in i väggen. Men jag åkte inte så fort som jag hade kunnat gjort. Som jag hade möjlighet att göra. Men sen på 3 milen så var jag mycket, mycket piggare. Och jag insåg där och då när jag åkte att jag förtjänade faktiskt åka den där stafettsträckan. För jag var i så pass bra slag ändå.
Ja, precis.
Men ändå så här, sitter jag fortfarande och tänker på att... Tänk vad mycket roligare det hade varit att vara pigg den där dagen. Och så kommer det alltid vara. Man är ju sån tävlingsmänniska att man vill ju vara på topp och tå. Tänk om jag hade kunnat gjort ett ryck så som jag gjorde i Val d'Fiemme liksom. I och för sig var det enda positiva med den stafetten, för den dagen var ju helt slut också. Men det är ju så skört. Jag menar, jag kan ha en dålig dagsform när jag tränar och ingen bryr sig. Och så har man en dålig dagsform uppe på höjd på ett OS. Jag gör ju alltid mitt bästa. Och jag vill ju ändå tro på något sätt att jag förtjänade den platsen jag hade där då den dagen.
Det gjorde du, ni vann ju guld.
Ja, vi gjorde det. Absolut. Och även om vi inte hade vunnit guld så hade vi tagit medalj. Och det är det bästa Sverige gjort på många år.
Ja, precis. Nej, men jag förstår det. Alltså, man har ju olika perspektiv och olika upplevelser av olika även framgångar. Då. Och får du framgångar i vinter så blir det prispengar till flyktingar. Du och Emil har
barn på flykt.
Jag berättar, för du och Emil har bestämt att skänka 10% av prispengar.
Precis. Jag ska inte ta någon cred överhuvudtaget på det där, för det var faktiskt Emils idé. Han som ringde och sa, det var just i början av allt det där. Vi var på olika håll och så bara, du Anna, vad tror du om att vi skulle skänka en slant till de här barnen som flyr? Ja, varför inte, sa jag. Liksom, självklart, när han kommer upp med en sån bra idé. Och sen så tog det några dagar. Vi skulle fundera liksom, hur vi skulle gå tillväga och vad vi skulle göra. Men sen är det, liksom, ja, men det är klart att vi skänker en del av våra prispengar. För då ger vi oss själva en till morot att åka bättre. Så då var det väldigt självklart. Så det känns bra. Sen känner jag bara nu att vi måste komma på vart vi kan skänka de pengarna så att de ger mest hjälp.
Vilken hjälporganisation.
Ja, eller och hur man kan använda pengarna. För det finns ju mycket man kan göra. Vad ska vi hjälpa de som flyr eller de som har kommit till Sverige? Ska vi hjälpa de ensamkommande eller de som har kommit med familj? Ska vi hjälpa dem? Alltså det finns ju hur mycket som helst. Men
ni hjälper ju. Jag menar,
ja, precis. Där är jag på något sätt ska vi göra det.
Jag tror du skrev där också att bilden på
den pojken.
Pojken Alan, ja. Berörde dig självklart som alla andra. Ja. Liksom, men var det en, liksom ett uppvaknande för dig som för många andra?
Ja, jag tror det. Speciellt när man kan relatera till en Emils systerson som är i samma ålder. Mm. Liksom, vad de får gå igenom så blir det som det blir mycket, mycket mer verkligt.
Mm. En del av dig som jag har den här hjälpsamma sidan kan man också se genom att ni vill hjälpa Sebastian Modin som är längdåkare men handikappad längdåkare, synskadad, va?
Ja.
Tog brons, tror jag, va?
OS. Ja, han har tagit flera medaljer. Mm. Den borde jag läste ju hela hans CV här för några veckor sedan, så borde jag ha koll, men det är en hel del medaljer.
Han var framgångsrik i Sochi efter några
där efter. Han kommer också.
Och Vancouver också.
Mm. Och då var han ju den yngsta deltagaren. Han var bara 16 år då, tror jag.
Men ni har lärt känna varandra lite grann, eller?
Ja, han bor i Östersund. Han kommer från Östersund. Och hans mamma och jag har haft lite samarbete sedan 2010.
Mm.
Via en klädbutik. Som jag, det är liksom mitt sidoprojekt. Jag tycker det är skitkul. Och då har jag ju träffat Sebben i olika sammanhang. Och sen jag fick reda på han inte längre hade någon guide, så kände jag liksom, för jag träffade jag, så jag ville också prata med honom. Och han berättade hur han hade tränat på sommaren och vi insåg att vi hade tränat i princip likadant. Och han ska liksom sätta sig och vänta på att en guide, för att han ska kunna fortsätta satsa. Och jag kan bara fortsätta köra. Så kände jag, men gud, jag måste se vad jag kan göra för att hjälpa till. Så jag vet inte hur det har gått nu, men jag vet att de har haft en del intervjuer för att finna någon. Och hans största mål är ju mot OS 2018. Mm. Mm. Så han har ju liksom, han känner inte stressen nu, inte säsongen så akut. Men däremot så vill han ju komma igång för den satsningen.
Just.
Så han har faktiskt varit hemma hos oss och tränat på gånger i vårt hemmagym. Det är lite säker miljö att vara i.
Ja. Men du är väl... ger det också lite perspektiv, liksom, för han har ju en kanske lite svårare att utföra sin idrott än vad du har.
Ja, men gud. Mm. Och jag tror också det har att göra att man blir äldre. Man är väldigt tacksam för att man kan göra det man vill göra. Mm. Och göra det på det sättet man vill göra det. Så jo, jag blir tacksam. Det är klart jag blir det.
Vad är det som gör dig berörd, Anna? Vad är liksom, i vardagen eller i...
Nej, men orättvisor är bland det värsta jag vet. Och det är ju orättvisor i alla sammanhang. Jag är inte en liksom renodlad feminist, inte överhuvudtaget. Men jag förstår inte varför saker och ting inte ska vara jämställda, om man säger på det sättet då. Men sen handlar det inte om jämställdhet till liksom på liv och död. Jag menar, gör du ett bra jobb oavsett om du är man eller kvinna, så är det klart att du ska bli liksom uppskattad för det. Mobbing, sånt som jag liksom bara... Barn kan vara så fruktansvärt elaka. Och det är sånt där som verkligen berör mig. Och jag skulle liksom vilja gå in och förändra. Sen är det sånt där, men jag vill ju inte skapa för stora rubriker eller debatter om saker under brinnande säsong, för det tar för mycket energi. Så i vissa avseenden får man bita sig i tungan och hålla sina åsikter för sig själv. Men det är just orättvisor som jag kan bli heligt jäkla förbannad på. Och jag accepterar inte det. Och det har jag verkligen fått av min mor.
Ja.
Hon är verkligen som liksom i skolan, om det var någonting som...
Och lärare? Nej.
Nej, bibliotekarie.
No. Så hon kanske får höra ännu mer då.
Ja, men som...
Eller se.
Om jag berättade att det hade pågått någonting hemma, så ringde hon ju direkt. Och det behövde inte handla om mig. Det kunde handla om vem som helst. Liksom. Väldigt, väldigt omtänksam och så... Så nej, jag kallar mig inte själv feminist, men jag ogillar orättvisor.
Vad gör det arg då? Ja, det kanske är ungefär samma sak.
Ja, orättvisor gör mig förbannad också. Det är klart det. Men sen kan jag bli arg på sånt. Jag går in i saker rätt ofta. Jag är lite fumlig. Och det kan
alltså,
jag bli...
du går in? Alltså blir bokstavligt
ja, jag har alltid blåmärken.
Ha,
okay. Och det är sådana skitgrejer som jag har av min pappa. Att jag kan komma en jäkla harang för att jag smäller i min tå i någonting och sådär. Så det kan jag, men det brinner jag över ganska fort. Sen blir jag på väldigt dåligt humör om jag är hungrig eller trött. Men oftast är jag på bra humör.
Ja, precis. Och vad gör det allra gladast då?
Nej, men alltså... Jag sa till Emil här om dagen när vi skulle ut och springa på fjället. Och det var så här, solen var precis på väg upp. Mm. Det var vitt över fjället. Men just där nere i byn så var det, eller i stugbyn så var det så riktiga höstfärger. Och så, vet, så här, låg sol. Och så sa jag till Emil, nu känner jag ju bara lyckan ligger och gror i magen. Mm. Och så kände jag när jag sa det, men gud vilken floskel det där var. Mm. Men det var verkligen exakt så jag kände. Så jag blir väldigt glad av att träna. Mm. Jag blir glad av att göra äventyr. Jag blir glad av att vara med människor jag tycker om. Och jag blir glad av att se fram emot saker i framtiden. Mm. Utmaningar är jag glad också.
Vad ser du fram emot då i framtiden?
Ja men, alltså nu ser jag väldigt mycket fram emot tävlingarna. Mm.
Ja, det och det gör jag mig väldigt. Världscupen är ju inte långt bort.
Nej, absolut inte. Sen ser jag ju fram emot touren. Det är liksom en jätteutmaning. Sen kan jag se fram emot att om vi ska åka på någon semester till våren. Ligga och drömma under vad jag ska hitta på då. Jag skulle vilja bygga någonting nytt igen. Liksom som något sånt där stort projekt.
Och det
är byggt klart.
Precis
byggt klart. Ja, en sån där. Jag blir glad av att vara med syskonbarnen till Emil. Det är verkligen så här. Jag och lilla Molly som precis blev 2. De var hemma hos oss i somras. Och så hade vi precis. Jag hade varit och tränat tidigt på morgonen för att liksom ha max ut av dagen och vara med dem. Så när jag kom hem gick hon fortfarande runt i blöja. Så jag satte på henne en Pippi Långstrump-tröja. Och så tog vi hennes små skor och så gick vi på upptäcktsfärd. Och så tittade vi lite var det var i skogen och hälsade på kossorna. Och bara sådär, det var hur mysigt som helst. Dessutom att vi var borta en timme så de hade börjat ringa efter mig under.
Du tog med. Du kidnappade henne lite.
Det var bara att gå 1 kilometer trodde jag aldrig skulle ta en timme. Men det gjorde inte mig någonting. Det var helt fantastiskt.
Ja, mycket att titta på.
Ja,
med barns ögon så blir det också.
Och så kunde man sjunga lite. Och stanna och sitta på en sten och titta på vad som hände. Och få lite perspektiv då.
Ja, eller hur? Du behöver inte springa snabbt förbi stenarna.
Nej, absolut inte.
Kan sitta på dem. Och,
ja, klappa kon och se om kossarna kom. Och, ja.
Mm. Ni får ta hand om Marits barn. Pojk ska det bli.
Så ja, de precis. Och Kickan.
Och Kickan ska också få det kan bli rena, kan ni få vara nannies på världscupcirkusen
ja,
nästa år.
Ja, med Kickan är jag väldigt spänd. Det ska bli vara jättekul. Mm.
Ja, du står henne nära.
Ja, och det tycker känns väldigt jobbigt att hon inte ska vara med och tävla i vinter. Mm. Hon kommer till Davos.
Men att de, då, det här vet jag att du har skrivit, har pratat om någon gång tror jag, om att det finns folk som har frågat dig om när, när ni ska ha barn. Bara för att du åker skidor och Emil åker skidor. Men du var lite frustrerad över att folk skulle liksom lägga sig i det.
Det här är ett av de inläggen som inte är publicerade.
Alltså, okej.
Okay. I periodvis så blir jag, kan jag bli förbannad över en sån här grej. För alltså, det är en väldigt personlig fråga.
Ja.
Och vissa väljer ju att inte få barn.
Så är det.
Och vissa kan inte få barn. Mm. Och vissa vill ha barn. Och för de som väljer barn så kan det vara, välja att inte få barn kan det ju vara väldigt jobbigt att hela tiden försvara varför man inte vill ha det. Det kanske är bara en känsla man har. Mm. För de som försöker få barn så är frågan att aha, när ska ni få barn? Mm. Väldigt, väldigt pressande. Och för de som liksom inte ens funderar över det blir det jaha, varför ställer ni den där frågan?
Det är bara för att ni inte passar in det i samhället. Man ska liksom få barn.
Ja, och det är en viss tid liksom man ska ramen, få det. Ja. Ja, och då ska mamman ta ledigt från jobbet. Ja. Och man ska vara mammaledig. Och du ska inte ha något uppdrag. Och pappan ska vara ledig den tiden. Och sen ska pappan vara pappaledig från det att barnet är 9 månader till 1 år. Och då tror pappan att han ska bygga ett hus för att man har så mycket tid. Ja, men alltså,
gärna ny bil också är viktigt,
tror jag. Ja, men det finns ju liksom alla de där formerna. Och jag upplever att det är fler i den äldre generationen som ställer frågan rakt på. Jaha, men när ska ni skaffa barn?
Mm.
Och det kan bli så här.
Vad svarar du då?
Och men då blir jag så här, men inte vet jag, det är klart jag vill ha barn. Mm. Det är klart jag vill ha familj, men just nu trivs jag enormt bra med det livet jag har. Och jag blir liksom, ja, det är som både och det där. Folk har liksom inte, det är en väldigt personlig fråga också. Mm.
Ja, det är.
Så, ja,
det, men på något sätt är det den personliga frågan som alla har rätt att ställa. Något, lite konstigt.
Nej, ja.
Alltså, är det rätt då? Men
ja.
Och sen, alla och tror det som, jag rätt att säga.
Ja, men det som gör mig mest upprörd då. Det är ju det när jag får frågan när det går dåligt. Så kan jag direkt få en kommentar. Nej, men lägg av nu och skaffa barn, du har gjort ditt. Som att mitt nästa steg i mitt liv borde vara att skaffa barn. Alltså okej, okay, producera avkommor som kan ta din plats i skidspåret ungefär. Och det gör mig förbannad. Mm. Jag menar, alltså, det har inte med det att göra.
Det nej, har inte det, hur, där säger man ju inte till en man. Nej. Om Petter, när Petter var dålig så skrev man inte liksom att lägga av nu och skaffa barn. Nej. Det där är och typiskt sen, en kommentar som kvinnor får.
Ja, och den är också nog typisk för att jag och Emil är ett skidpar. Mm. Då förväntar man sig också att vi ska få barn och de barn ska sen åka skidor. Mm. Jag skulle önska, om det gick, att ge mina barn ett annat namn. Så att de själva helt, för, alltså, vad säger man, kunna välja precis vad de vill att göra. Jag tror inte det är så himla lätt att hitta Svan i efternamn.
Nej.
Det tror jag inte. Till exempel, jag tror inte att det kommer vara så lätt att heta, eller det är inte så lätt att heta Beckham i efternamn, eller nej, Ibrahimovic i efternamn. Eller Björgen, om de nu kommer heta så efternamn, eller hennes pojke. Det är alla de här förväntningarna. Mm.
Att nu börjar det bli så gammal så nu är det väl ändå dags liksom, ja, att tänka på det här. Emil får inte samma fråga.
Nej, han får ju bara fråga när vi ska gifta oss. Den, den får ju inte jag då.
Nej.
Så att, det tycker han kanske lite jobbigt på den frågan.
Just det, varför han ska fria då,
ja,
som en man.
Ja, det förväntar man sig att han ska göra. Ja.
Mm. Det kanske du också väntar på.
Ja, eller han har ju förbjudit mig att göra det. Så att det
har han gjort det?
Så att,
bara för att han...
Bara för att han är lite traditionell av sig. Mm. Så att, han får sköta det.
Det är ju rätt gulligt. Anna, du får inte fria till mig.
Nej, men han sagt det. Och sen har han sagt också att om jag väl fria ska vi gifta oss inom ett år. Och då är jag sådär, men det behöver vi väl inte. Det kanske inte passar ett år efteråt. Jo, men det ska vi göra. Men jag tror jag har fått honom att släppa lite på det.
Spännande. Det är fantastiskt. Mm. Du, säsongen då? Är det Tour de Ski? Innan vi avrundar här så är det Tour de Ski som är ditt huvudmål.
Ja, absolut. Och jag ska ta mig upp för sista backen. Mm. Och i år så kommer jag ju också våga chansa att köra hela.
Mm. Just det, för nu är det ingen mästerskap. Nej. Du har brutit ibland för dina luftrör tar stryk när du kör så mycket tävlingar på
kort tid. Och det är väl, jag har väl funderat lite över hur jag ska göra med Kusamo i år. Först och främst är jag väl uttagen, men blir jag uttagen så är jag inte helt säker att jag kommer åka i Kusamo. Och för att det är en minitour och för att det står risk att det är väldigt kallt.
Ja, och där är det också många som har liksom haft problem. Jag ser de här bilderna när jag åkt med
mask och allting.
Precis.
Och sen i och med att mina valanfall har varit mästerskap i februari, nu blir det december, januari. Mm. Så att mina blir man sjuk efter Kusamo så är det väldigt svårt att hinna bra form till touren.
Tack för att du tog dig tid. Vi har haft ett omfattande samtal. Jättekul som alltid.
Mm.
Och lycka till på säsongen, Anna.
Mm. Tusen tack.
Vi lär väl synas.
Ja, det gör vi.